Martin Beck kallades till Malmö, där en man i sommarkvällen lugnt släntrat in på en av stadens eleganta restauranger och skjutit en framstående gäst. Offret levde tillräckligt länge för att berätta att han inte kände gärningsmannen.
Var man intellektuell så gömde man helst en deckare i en bok av Kafka eller så.
Är hon bra att ligga med?
En abborre gör 2 kilometer i timme. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Var du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till Podd med ett brott, en podd om Sjöwall Wahlöös romansvit Roman med ett brott. Och podden görs av mig, Frida, och Johan och Erik. Och idag så ska vi prata om bok nummer 6, Polis, polis, potatismos. Tjena killar!
Hallå! Skulle vi börja med en recap?
Ja.
Den här boken inleds med 2 episka scener. Det är kanske de 2 bästa i hela romansviten, i alla fall om man frågar mig. Det första är ju det mordet på Viktor Palmgren som sker på Savoy, ett väldigt fint hotell som ligger i Malmö. Och det är ett väldigt solbadande, prunkande, idylliskt Malmö som berättar en liksom ledsagaren igenom. På Hotell Savoy sitter den här direktören Palmgren då med sitt entourage, och inkliver en man som skjuter Palmgren i huvudet och sen kliver ut genom fönstret och försvinner. Det är det första som sker. Och den polis som kallas till platsen, eftersom det är Malmö, det är givetvis Månsson. Och han har hjälp av Benny Skacke som ju har flyttat till Malmö i sin strävan efter att hela tiden ta sig några pinnhål upp då i karriären.
Och alltså, väl även... men även väl på grund av att när vi senast träffade Skacke så orsakade ju han att Kolberg fick en kniv i magen från den här franska lönnmördaren.
Ja just det, han ville ju bort.
Vilket väl har bidragit till att han har lämnat Riksmordskommissionen.
Ja det stämmer.
Han blir ju senare väldigt rädd för att Kolberg ska komma ner på grund av det här.
Ja just det, när han ska ta hjälp av Stockholm så vill han förvissa sig om att det inte är Kolberg som ska kopplas in. Men de 2 börjar i alla fall utreda det här och får fram ett hyfsat signalement och får sen ganska snart också reda på att en man som överensstämmer det här signalementet har tagit sig från Malmö till Kastrup precis efter med en färja och hoppat på ett plan till Stockholm.
Det är inte en färja, ska vi inte säga att det är en flygbåt? Bärplansbåt.
Jaha, just det.
Och det
jag glömde att det är en sån podd.
Men alltså jag tycker det är kul att i den här boken så säger Martin flera gånger att det är flygbåten. Men i Polismördaren, då är han jävligt noga med att påpeka att det heter bärplansbåt. Så jag vet inte vad som har hänt där i Per och Majs, vad ska man säga, indignation över
felanvändandet. Jag gissar att det är Per Wahlöö som har lärt sig att det heter bärplansbåt. Eftersom det verkar som att, jag har ju tidigare hävdat att det här Martins båtintresse är ett försök att liksom visa vilken tönt Martin är. Men det är ju tydligen bara Per Wahlöös egna personliga intressen för.
Ja, det är möjligt. Det återkommer i alla fall inom alla böckerna, det här med båtar. Jag brukar inte läsa så noga vad det står. För mig räcker det med att det är någon sorts båt.
Någon tar sig från Malmö till Kastrup och flyger till Stockholm.
Och flyger till Stockholm. Och Månsson då ringer till Stockholm och säger, kan ni skicka ut någon och gripa den här personen? För vi tror att han kan vara intressant. Samtalet landar hos Gunvald Larsson som larmar Solna-polisen. Eftersom det är det som ligger närmast Bromma flygplats. Och vilka jobbar på Solna-polisen?
Ja, det är ju våra favoriter, Kristiansson och Kvant.
De kommer tidigt in i handlingen i den här boken.
Och nu har de gått kling och klang fullt ut, får man säga.
För det är underbart.
Ja, för den som är hemma i geografin kring Solna och Sundbyberg och Bromma så är det alltså väldigt, väldigt nära för deras radiobil att ta sig till Bromma.
Men det är ju Haga-terminalen.
Blanda ihop det med filmen nu.
Ja,
ja just det. Det är filmen de är i Sumpan centrum.
Fortsätt.
Men de hinner inte fram för att de måste göra ett ingripande på vägen. Som består i att en 3-åring har ropat från bak på en cykel, polis, polis, potatismos till dem.
För de har stannat för att köpa korv och lite gott potatismos.
Precis.
Så att då ställer de sig och skäller ut pappan till det här barnet i 20 minuter istället för att åka och gripa den
här. Ja, och missa det här gripet de skulle göra. De förstår väl att det här var inte så smart handlat. Så när de blir inkallade, de förstår väl till och med att de ska bli inkallade till Gunvald Larsson.
Ja.
Så, för att de har missat det här gripet, så lyckas de hålla sig undan ganska länge. Vilket inte är så smart, för att under tiden så gör Gunvald vissa efterforskningar. Han lyckas ta reda på precis anledningen till varför de missade gripet. Och skäller ut dem å det grövsta. Det är ju
alltså det är en underbar utskällning. Det är den som är med i vår jingle, ska vi säga. När han pratar om hur fort en abborre simmar 2 kilometer i timmen och att en abborre hade hunnit fram men de hade inte.
Nej, precis.
De hann inte.
Så, det sätter tonen för den här boken, att det är de här två första, den här väl dramatiska mordet på Palmgren och sen den här lyteskomiken som kommer i.
Och potatismoset genomgående, för Palmgren trillar ner med ansiktet i potatismos som omger en väldigt god fiskstuvning som serveras på Savoy.
Ja, det som sker då är att eftersom Palmgren är en sorts potentat så vill rikspolischefen att Martin Beck åker ner till Malmö och har hand om den här mordutredningen. Rikspolischefen och Becks nya chef som är Stig-Åke Malm, som är den här så kallade akademikern som kommit in bakvägen. De är ju inne på att det är ett politiskt attentat eftersom Palmgren har haft affärer i Portugals kolonier, eller i det fascistiska Portugal och i Mosambik och Angola och även Rhodesia.
Precis, och det kommer ju också fram att han har smugglat vapen till länder som har, som det liksom råder vapenembargo emot.
Just det. Och det är oerhört känsligt, säger Malm, att om det här skulle komma fram. Och det skulle orsaka en väldigt stor skada. Mm. Frågar Beck, för vem?
Ja.
För samhället naturligtvis. Det svenska samhället.
Så man tror ju...
sossar sig.
De tror ju att det är antingen vänsterextremister eller att det kanske kan vara någon liksom politisk flykting eller så från kolonierna i Afrika.
Precis. Så även Säpo kopplas in på det här fallet. Men Beck trivs ju väldigt bra med Månsson och han trivs väldigt bra i Malmö.
Mm.
Så att han tar in på Savoy själv.
Mm.
Inte på det som jag kallar konferensknullarhotellet Sankt Jörgen som ligger vid Gustav Adolfs torg. Där han brukar ta in. Utan han tar själv in på Savoy och liksom njuter av sin vistelse där och hänger med Månsson. Och försöker pilla med den här utredningen som väl inte går speciellt mycket framåt. Framförallt riktar man ju in sig då på Palmgrens egen krets.
Mm.
Man kollar in hans troféfru som är 30 år yngre och har en affär med Palmgrens närmaste man. Och de tittar liksom lite vilka tjänar på det här mordet. Och det visar sig att alla hans så kallade affärsbekanta har ju mer eller mindre ruttet mjöl i påsen.
Ja, precis. Man börjar ju
alla tjänar i princip på att han blir mördad. Mm. Och det är ingen som kommer sakna honom.
Nej. Samtidigt har ju alla alibi på ett sätt eftersom alla satt vid bordet då. Men det är ju om de hade haft en lejd mördare.
Precis. Det är ju det som ganska mycket av den här romanen består av. Att de här 6 stycken överlevande i middagssällskapet, de börjar man utreda väldigt grundligt liksom. Och egentligen börjar det väl mer eller mindre med till exempel den här Boström som är någon sorts underhuggare till Palmgren som har handlat om hans affärer i Stockholm. Broberg.
Alltså jag sitter verkligen som en jävla fröken.
Du plockar Fridas finger upp så här.
Jag har glömt mitt anteckningsblock så att jag får freestyla. Men med honom och med den kvinna som han kallar för sin resesekreterare. Där är det väl mer eller mindre bara så att man vill prata med dem och höra vad de liksom vet om det här. Men bara själva försöken. Och det här är Kollberg och Gunvald Larsson tillsammans. Det kan vi ju återkomma till. Att de är ett lite intressant par i den här boken. För de är ju kvar i Stockholm medan Beck är i Malmö. Och de försöker få tag på de här 2 personerna som har rest tillbaka till Stockholm. Och det blir en ganska lång sidohistoria liksom där de här personerna inte ens visar sig vara så himla lätta att få tag på och det pågår skumrask affärer där
liksom. De försöker ju rensa ut lite värdepapper i landet och sånt där. Alltså, alla sysslar med något skumt, men Beck är ju inte helt övertygad om att de har just mordet att göra.
Nej.
Utan mer att de nu försöker se över sina hus, sitt eget hus och sin position då. Jag ska säga, här är ju liksom hela boken som en sån här väldigt, väldigt klassisk deckare, nästan en Sherlock Holmes eller Poirot. Mm. När de går runt till de här olika liksom societetsmänniskorna, undersöker deras alibin och sitter och funderar och försöker liksom leda, locka fram svar som de har användning för. Vändningen som ju kommer då i slutet är ju att de har ju faktiskt ingen av dem har någonting med det här mordet att göra överhuvudtaget. Utan det är ju en stackars arbetare som har fått sparken från en av Palmgrens firmor. Och han har väl dessutom bott i ett hyreshus där, som Hampus Broberg då, det vill säga, som också ingår i Palmgren-koncernen, några hus som han hade.
Precis, han har haft som någon nästan tjänstebostad. För att han har varit kontorist på en av Palmgrens fabriker och så har han haft som någon nästan tjänstebostad. Mm. Så han har både blivit sparkad och vräkt.
Mm. Äktenskapet
har spruckit, han har blivit alkoholiserad och nu jobbar han som hantlangare. Det är ju roligt att det är en riktig yrkestitel vid den här tiden. Men han bär skräp på Kockums i Malmö.
Och han är med i en skytteklubb och cyklar förbi Savoy och ser Palmgren hålla tal genom fönstret. Och då går han in och skjuter honom helt enkelt.
Mm.
Och det där som jäckar polisen ganska mycket är att om det är en lejd mördare så beter han sig lite märkligt. Dels har han använt en kaliber som man väl bara använder i sina skytteklubbar.
Alltså det är en 22. Mm. Det är typ ett steg ifrån luftgevär.
Ja, just det. Och han har bara skjutit ett skott. Och det säger väl Monson också att det är inte professionellt liksom, att göra så.
Men de nämner det också, för det här är ju en klassisk grej att i USA brukar man ju säga att liksom, yrkesmördare, de riktiga proffsen, de skjuter med 22 år på nära håll liksom.
Mm.
Men däremot har han bara skjutit ett skott. Och det var ju väldigt nära att Palmgren faktiskt inte dog. Han lever ju hyfsat länge. Han lever något dygn liksom och sådär. Och dör på sjukhuset. Så att det är liksom, det är en konstig blandning av någon som antingen är ytterst, ytterst professionell. Mm. Men också ytterst oprofessionell liksom.
Det som talar emot att han är professionell också är att han har klivit ut genom fönstret och haft en cykel där.
Ja.
Det verkade liksom som att han har handlat i någon sorts panik då efter mordet.
Ja, hade inte Kristiansson och Kvant klantat sig så rejält så hade han ju åkt dit några timmar senare alltså.
Ja, definitivt. Och när han väl åker dit så han bor ute i, man kan säga Kirseberg eller Kirseberg. Jag tror att skåningar brukar ändå säga Kirseberg.
Det låter mer som Alperna.
Ja, men jag tycker jag
får snowroller.
Kirseberg tror jag.
Jag bor ju i Skåne. Jag vet att jag har blivit rättad.
Men du är den av oss här som har mest tolkningsföreträde.
Ja, det tycker jag. Jag passerar Savoy varje dag.
Varje dag?
Du har faktiskt skickat bilder där.
Ja, och jag brukar stå och göra lite luftpistol mot dem som sitter och
äter. Genom fönster också?
Nej, jag har inte tagit det steget än.
Ja. Har du varit inne och kontrollerat hur de olika klockorna går i matsalen och i baren? Och så?
Nej, men det borde jag göra såklart.
Det är ju en sak som blir som en av poliserna.
En av de taffliga Malmöpoliserna hakar upp sig på.
Han blir besatt av det här för att de olika klockorna går fel. Och man konstaterar att man lyckas ju aldrig någonsin ta reda på exakt när mördaren skjuter.
Nej, just det. För de som sitter i sällskapet, de har inte riktigt koll. Och sen finns det ju ett vittne, en journalist som sitter och fyllnar till där. Och han som inte är så jättetrovärdigt vittne heller. Sen finns det ju en förklaring till att de inte kan få tag i mördaren, så är ju att det är ju ett slumpmord. Ja. Det finns ett motiv, men man måste ju gräva då ganska djupt ner i mördaren Bertil Svenssons liv för att man ska förstå det.
Men det var väl hela handlingen.
En ungefärlig recap. Mm. Stor del av boken går ju ut till de här förhören med de här Palmgrens.
Ska vi ta upp vilka som är med i boken? Vi kan väl börja med Beck kanske. Det är ganska mycket Beck i den här.
Ja, det får man säga.
Han är ju huvudutredare på något sätt i det här fallet.
Och Beck är nu nyskild från den stackars frun.
Mm. Äntligen för alla inblandade.
Ja, faktiskt. Ja. Jättebra. Ja. Och han har flyttat till Gamla stan, till Köpmangatan, som ligger alltså vid Stortorget. Som han är väldigt nöjd med.
Ja.
Och så säger han så här: alla infödda stockholmare drömmer väl om att bo i Gamla stan.
Mm.
Där vill jag fråga dig, skulle du vilja bo i Gamla stan?
Nej, Gamla stan har jag liksom ingen sån relation till. Det var nog ganska sent i livet som jag överhuvudtaget förstod att man kunde bo i Gamla stan.
Mm.
Jag har bara tänkt att det bara är historiska byggnader, turiststråk och så vidare.
Men det är alltså så här, för jag har känt folk som bott där. Det är ju ett jävla vidrigt ställe att bo på liksom. Mm. Det är ju, för det första är det turister överallt. För det andra är ju alla hus K-märkta, så inget är så här normalt renoverat.
De där jättetrånga gränderna överallt också. Man bara tänker, hur fan går det till att flytta rent praktiskt?
Liksom. Mm. Det finns typ ingen mataffär. Det är bara...
Men den kanske var bättre på den här tiden. Det kanske var stadsplanerarna som har förstört allt.
Exakt.
Men, och boken börjar med, innan mordet sker, att Martin ska bjuda på middag. Mm. Alltså det, ja. Han ska bjuda Kolberg och Kolbergs fru Gun och Åsa Torell på middag.
Mm. Just det.
Och han har stora bekymmer på vad han ska laga, eftersom han bara kan koka te och koka ägg.
Mm. För han har ju haft en fru som har skött all matlagning till honom, medan han har liksom gått och gnällt över hennes omsorger.
Precis. Men nu, eftersom han har skilt sig, så mår han inte illa hela tiden.
Just det, hans mage har ju faktiskt blivit bättre. Det har ju visat sig vara mer eller mindre psykosomatiskt, hans ständiga mag.
Ja, det säger han ju också.
Ja. Mm. Men hur som helst, han lagar i alla fall, det är att han går till Hötorgshallen och bara köper färdiga grejer.
Mm.
Typ lax, räker. Man kokar potatis och gör en sallad.
Just.
Och är så jävla nöjd med en sallad.
Han har typ hackat gurka.
Jag tänkte på det så här, var jag stolt över i livet, så här, över någonting man gjort? Jag kom inte på någonting.
Men nu kan du börja känna dig duktig varje gång du har gjort en liten enkel sallad.
Ja, men precis. Han är en inspiratör på det
här. Han funderar ju på om man ska be Åsa Torell komma hem till honom och laga maten åt de andra.
Sånt jävla svin. Ja.
Men han är en man född på 1920-talet.
Ja, jag tror han är född 21.
Ja.
Jag tror det är
det här kommer ju bli återkommande. Det är väl i bok 8 som han har problem med att han har inte någon tvättade kläder eller något sånt. För han har ingen fru längre som tvättar hans kläder.
Han har antagligen gått flera år då utan tvättade kläder.
Jo. Ja. Nej, men så de har en fantastisk middag då.
Mm.
Med en väldigt god sallad.
Mm.
Och det är mitt i den här middagen som det ringer och hans chef säger åt honom att du måste åka till.
Det är väl polischefen som ringer första gången.
Precis. Ja.
Det är lite
och
konstigt.
Skorrar.
Mm. Ja, just det. I boken, eller filmen är det ju ändrat, då är det alltid Malm som får den rollen som liksom kolerisk överordnad, som är orolig för att dålig stämning i samhället liksom, om fina samhällsbärande vapensmugglare skjuts på gatorna.
Men för Malm är ju ny karaktär då, som efterträder Hammar. Och i den här boken säger ju Beck att han hade problem med Hammar, men Hammar var ändå polis. Medans Malm är ju bara någon form av politruck som ingen vet vart han kommer ifrån. Ja. Det vill säga han kommer från Rikspolisstyrelsen.
Ja. Han är väl någon sorts sosse. Han är en trogen sosse. De säger att hans politiska lojaliteter är liksom det som har gett honom den här platsen.
Ja, det står att hans meriter är uteslutande politiska.
Ja.
Och det är så, han kan inget om polisarbete, men han är väldigt bevandrad ändå i så här intrigmakande.
Mm.
Liksom. Han vet hur man ta sig fram. Eller han vet hur resonemangen går också. Liksom,
det är exakt så där Skacke kommer bli.
Ja. Fast Skacke har ju en polisbakgrund.
Jo, men jag menar med intrigmakande och så här. Det är därför jag tycker Skacke är så jävla vidrig. Alltså, karriärister överlag är ju osympatiska människor.
Ja, absolut. Men han är väl Skacke lite naiv karriärist också. Ja. Han tror ju lite så här att om jag bara jobbar hårt och sköter mig och tränar varje morgon och är med i polisfotbollslaget, då kommer jag bli befordrad. Han har liksom inte fattat riktigt det där med att man måste trampa på folk också.
Men alltså, han känns som en sån här sosse som bara, jag vill förändra partiet in.
Verkligen. Han kommer bli gruvligt besviken.
Ja. Han sitter ju också och läser juridik 2 timmar per kväll för att han ska liksom, han ska ta något juridikbetyg och så att han ska vara bättre.
Just det, han ska skaffa riktiga kvalifikationer på papper så att han ska kunna liksom gå och bli befordrad. Malm får man ju mer känsla av någon som har armbågat sig fram, som har gått på kalas med rätt personer och så vidare.
Jag tror inte Malm dricker mjölk när han upprör
det. Nej.
Och det är så jävla äckligt att Skacke gör det. Mm. Alltså vuxna människor som dricker så där mycket mjölk. Mm. Alltså det är så jävla
viktigt. Och det är också tanken på att Skackes flickvän heter ju Monica. Tanken på att Monica skulle ha ihop det med en annan kar.
Mm.
Det är den som får Skacke att bli så upprörd att han måste stilla nerverna med ett glas mjölk.
Precis.
Två stora glas mjölk.
Ja, det var ju förra boken. Mm. När hon hotade med att gå ut med gymnastikläraren Rulle. Alltså. Jag har svårt att relatera till de karaktärerna.
Ja, det får
man säga. Men generellt om Beck så kan man väl säga att han mår ganska mycket bättre i den här boken än vad han har gjort tidigare. Han är ganska glad, han tycker det är trevligt att vara i Malmö med Månsson. Han äter och dricker gott och får faktiskt i sig mat för en gångs skull nu när han har skilt sig från sin fru. Han får också ligga i den här boken för första gången i bokserien, tyvärr.
Det är ju en chock som läsare.
Ja,
det är oerhört...
Det är alltså med Åsa Torell. Ja. Åsa Torell som nu har blivit polis och vi ska inte gå händelserna i förväg, men hon kommer ändå ner till Malmö för att hon jobbar vid sedlighetsroten. Och det...
Snusket kallat.
Precis. Eftersom hon är kvinnlig polis så måste hon ju antingen jobba på snusket eller med barn.
Ja. Ja. Och här, den här Palmgren-affären visar ju sig få vissa förgreningar till liksom organiserad callgirl-verksamhet. Så därför är hon också nere i Malmö. Bor också på Savoy och kommer till Becks rum en kväll och de har sex och det här är helt...
Det är så jävla otrovärdig scen.
Ja, för att Beck tänker till och med att han var tillräckligt gammal för att vara hennes far om inte den platsen hade varit upptagen sedan 27 år.
Ja, det är så jävla äckligt.
Varför? Vi vet att Åsa Torell, hon är 27 år gammal, hon är snygg, hon är vältränad och hon vill ha sex med den här gnälliga gamla gubben.
Ja, och du säger att det är en otrolig scen. Samtidigt är det ju en scen som återanvänds igen och igen och igen. Det här en manlig då, överordnad eller någon huvudkaraktär ligger i sin säng och så bara knackar det på dörren liksom, och så kommer hon in i negligé. Alltså jag tänker på den här som vi pratat om tidigare, Stig Larsson.
Ja, det är
boken,
samma.
När Micke Nyqvist säger nu.
Nu vill jag bara säga, om vi har några så här medelålders män som lyssnar, jag förstår att det här är er fantasi, men det är inte på riktigt. Kommer inte komma någon 23 år och
stryk det kapitlet.
Ja, det kommer inte komma någon att knacka på och vill ligga mer.
Ja, nej, det är en scen jag hade kunnat vara utan. Men Beck mår ganska bra. Men på slutet sitter han ju och är faktiskt lite bitter, eller om man ska säga. Han tänker ju på det här fallet och på att de verkliga skurkarna, alltså de här direktörerna och höjdarna, de kommer komma undan. Uh-huh. Och de här fascisterna, portugisiska fascisterna, kommer bara hitta någon annan att göra affärer med. Och ingenting har förändrats. Det är liksom så här, Beck har en viss förståelse, en ganska stor förståelse nästan för det här brottet som Bertil Svensson har begått, men han tänker att det kommer ändå inte ändra någonting liksom.
Men han är ändå mycket, det är intressant för att vi får ju genom hela bokserien veta att Martin Beck inte gillar politik, han liksom drar sig undan när politik kommer på tal, och han försöker ganska ofta nyansera liksom revolutionära brandtal från Gunnvald eller Kolberg. I den här så är han ju mycket mer av ett politiskt djur. Alltså han...
Men den här boken överlag är ju väldigt politisk. Det är ju den bok som bäst beskriver klassamhället och som mest fokuserar på klass.
Ja, det är ett väldigt tydligt exempel just det här när mördaren visar sig vara den här Bertil Svensson som mördat. Och det är väl till och med Beck som resonerar för sig själv, säger, tänker då att det var inte ödet som ville honom illa, den här Bertil, alltså Bertil Svensson, den här mördaren då, förstår att det är inte ödet som vill, det var inte ödet som ville honom illa. Det var en person, eller snarare en samhällsgrupp. Det är liksom Beck som resonerar så. Och han benämner ju också Palmgren som utsugaren som skodde sig på andra människors bekostnad. Magnaten som inte brydde sig det minsta om sina anställda.
Men frågan är om inte Beck har börjat växa lite politiskt under de här böckerna. Mm. Alltså han har ju sett, det vi har sett, de här, eftersom Beck har tvingats gå igenom alla de här fallen som nu är skrivna av två kommunister, så har han ju på något sätt börjat, plus att han omges med Kolberg och Gunnvald och så, så att. Och i nästa bok, Den vedervärdige mannen från Säffle, kommer ju Beck göra nästan ännu mer uttalade politiska analyser av till exempel polisens roll och så, som tidigare hade legat hos Kolbergs mun liksom, men som nu Beck börjat, han kanske inte säger det på samma sätt, men han börjar åtminstone, när vi får följa hans egna tankar så förstår vi att han har börjat på någon sorts socialistisk samhällsanalys liksom.
Men inte bara hans egen, det är inte bara så att han att en känsla som växer, han verkar också mycket mer kunnig, för han kan ganska mycket till exempel om portugisiska kolonialmakten.
Ja.
Han får ju bland annat läxa upp en Säpo-agent som står för en del comic relief i den här boken, som jag också har tagit in på Savoy och som samarbetar med säkerhetstjänstemän från Portugal som är där och ska utreda om det är ett politiskt attentat. Och Säpo har problem för de kan ju ingenting. De är helt inkompetenta och vet inte var, liksom, var Mosambik ligger. Men där dyker ju Beck upp och informerar dem att när portugiserna, säkerhetsmännen, de talar om de över... Vad kallar de dem?
Översjöiska provinserna.
Just det är ju deras namn för kolonierna då. Så han verkar liksom också ha, ska jag säga, läst på lite. Han har googlat lite.
Ja, är det inte lika mycket killgissande från hans håll där?
Nej.
Ska vi prata lite om Månsson?
Ja,
och då tycker jag att vi tar en liten paus. Det kommer ju inte ni lyssnare att höra. Men vi ska ta en paus och återkomma om ungefär 3 sekunder. Ja, då är vi tillbaka. För att nu har jag och Erik blandat oss en god gripenbergare för att få riktig Månsson-stämning. Som jag nu blandar med en gaffel.
Vilket beror på att Månsson i boken blandar en gripenbergare med en gaffel.
Exakt.
Precis, och hans gaffel också stulen, precis som min. Nu klockan är 13.03, en solig lördag i september. Skål. Skål. Och Johan har också självklart tagit sig något gott att dricka.
Jag har tagit en kall pommack eftersom jag, precis som Gunvald Larsson, är absolutist. Gunvald sägs vara så gott som absolutist i den här boken och han drömmer ju om att få åka hem och ta sig en kall pommack.
I sin pyjamas.
Precis.
Och läsa en god bok.
Jag har inte pyjamas på mig. Utan.
Nej, jag är ändå ganska tacksam att du inte sitter i sidan pyjamas.
Ja.
Men alltså, jävlar vad gott det var.
Ja, det är fantastiskt. Det är väl bara en av väldigt många bra saker som kommer ur för Månsson. För Månsson är ju, nu har han ju verkligen blivit det här, det lantliga, det låter lite drygt att säga med tanke på att vi pratar om rikets tredje största stad, men det är ju något sorts icke-stockholmskt ideal i alla fall. Per och Maj har ju i det här läget flyttat till Skåne. Och Malmö beskrivs i inledningen som lummigt, fint, visst, det är lite hasch på Gustav Adolfs torg, men det är framförallt lite spillovers från Danmark, men för det mesta är Malmö väldigt gemytligt, medan Stockholm i den här boken, det är ju liksom här är det verkligen långa haranger om hur jävligt det är och hur mycket knark och misär och våld det är i den här stan. Och de där jävla stadsplanerarna, de river allt av värde. Det är fruktansvärd stad nu de har lämnat bakom sig.
Ja, gud ja. Och gnället har ju verkligen levlat upp nu.
Ja.
Det är ju, nu är det en evig färd i piken som...
Och de här hyreshusen som Bertil Svensson har haft sin tjänstebostad i och så, de är ju...
I Stockholm då?
I Stockholm. Ja. De är så gistna och det är liksom fuktskador och det, man hör ett piano spela fast det är trevligt. Alltså det är liksom... Och de pratar om att man har låtit riva alla de här fina gamla kvarteren och så har man byggt de här nya liksom miljonprogrammen och hyreshusområdena och de är så det går inte att bo där och de som jobbar där, de ser otrevliga. Det är en äldre kvinna som beskrivs som en drake och en ung kvinna som är ful och klumpig.
Jag vill också bli beskriven som en drake. Jag tycker det är en sån härlig kvinnlig beskrivning.
Och de har ju provocerat fram den här vräkningen av Bertil Svensson. Efter att han har blivit arbetslös och så vill de få bort honom ur lägenheten. Den här draken har ju då hållit på och okynnesanmält honom och hans familj för liksom allt möjligt tills han till slut blir borttvingad från huset.
Men ska vi säga några fler saker om Månsson så är det ju i den här boken som vi vet redan hur han och hans fru har arrangerat sitt äktenskap. Att de inte bor ihop eller ses på vardagar utan bara på helgen. Men i förra boken så blev ju han betuttad i den konstnären Nadja.
Just det,
som bor i Köpenhamn.
Precis, som kände Bertil Olofsson, om ni minns. Och de, det här är ett år senare, men de ses fortfarande och ligger. Så nu är Månsson inte så peppad på att träffa sin fru ens på helgerna.
Nej, den här boken börjar ju med att Månsson ljuger för sin fru och säger att han måste jobba i helgen. Sen blir det ju så för att han får det här mordet på halsen, men då ljuger han ju bara och vi får inte veta riktigt varför, men det är väl antagligen för att han ska åka över till Köpenhamn. Och,
vi får ju reda på att varje gång han är i Danmark, med tanke på att några av Palmgrens bekanta här är ju danskar och de måste göra ett utredningsarbete i Danmark, då passar liksom Månsson på att kila in till Nadja.
Det är också en väldigt otrolig grej. Vad är hon? Hon är lite äldre, hon kanske 30. Och Månsson är Han är några år äldre än Beck, väl?
Ja, dessutom ser ju jag honom som skådespelaren som jag inte kan namna på nu.
I filmen.
Ja, jag tänker som är väldigt mycket. Mm. Ser ut lite som Edvard Persson, ja, ungefär.
Ja. Men Månsson beskrivs ju som tjock och klädd. Han är i den här boken genomgående klädd i en liksom lös utanpå skjorta, terulenbyxor och sandaler har han på fötterna och tuggar konstant på en tandpetare med mentolsmak.
Just det, det är hans, för han försöker sluta röka.
Men det är värmebölja, han har på sig terulenbyxor. Ja. Vad mysigt.
Mm. Men han har å andra sidan sandaler och jag antar inga strumpor. Så han kliver liksom runt på brottsplatserna i... Det är ju inte en snygg man man ser framför. Nej, man har ju lite svårt att förstå vad den här väldigt avantgardistiska, lite häftiga konstnärskvinnan, varför hon vill ligga med den här gamla
potatisgubben.
Ja. Liksom.
Men det är ju just det där med de här yngre heta kvinnorna som får kåtslag av gamla gubbar. Det är ju ett fantasinslag, ja, i den här bokserien. Det får man bara acceptera liksom, som en premiss.
Det är som en alternativ värld där, ja, exakt. Unga... Allting ser ut som i våran värld, förutom att Stockholm på 60-talet var ett helvete av 11-åringar som åt preludintabletter och att alla unga kvinnor vill ligga med gamla farbröder.
Ja, liksom. Det är bara att acceptera. Men ja, Månsson är, liksom, han är ju väldigt kompetent, han är sådär, någon sorts lantligt ideal, han är jordnära, verkligen skånsk arbetargrabb. Han är ju dessutom, han är duktig på sitt arbete, han tar hand om Skacke.
Mm. Han gillar ju faktiskt Skacke, ja, han är väl den första.
Det är hans protogé.
Han är väl den första här som faktiskt gillar Skacke. Ja. De säger ju till och med att han och Skacke liksom passar bra tillsammans, de kompletterar varandra. Så de är väl lite ett Bäck-Kollberg... par, liksom,
men vi förstår liksom vilken typ av grabb då Månsson är. När han i någon diskussion med Skacke så säger Skacke så här, ja, att han, Skacke är på bio.
Mm.
Sen, ja, man kan ju inte sitta hemma och plugga varje dag.
Mm.
Och då säger Månsson, jag har då aldrig gjort det.
Nej.
Han har aldrig pluggat. Liksom. Han har gått den långa vägen och knegat sig fram.
Det är ju genomgående i de här böckerna. Att de bra poliserna, det är ju de som har börjat som liksom patrullerande poliser. Mm. Kommer från en fattig arbetarklassbakgrund, börjar som liksom patrullerande poliser och sen lyckas ta sig uppåt.
Mm. Och han beskriver ju också hur det var under hans uppväxt och klasskillnaderna. För att Viktor Palmgren har ju en villa inom, jag kommer inte ihåg vilket område det är.
Det är ju också någonstans där närheten av Kirseberg, tror jag.
Någon stor sekelskiftesvilla. Mm. Där Månsson har varit någon gång som liten och sett liksom överflödet medan han är uppvuxen med en ensamstående morsa på enbart sill. Typ.
Ja, just det.
Han har gått till fots till Limhamn för att försöka köpa sill, eller om det är att han ska fiska sill. Ja. Han ska skaffa sill där liksom, för att det var det enda som fanns att äta.
Mm.
Och då har han gått förbi här och sett de här jättestora villorna.
Ja, men det märks också, han är ju den som ska förhöra Palmgrens änka Charlotte, som är en mannekäng, före detta mannekäng.
Som spelas av Görel Krona i filmen.
Ja, just det, hon gör
väldigt
bra.
Som är jättebra rollprestation.
Och hon är ju en riktig överklass bimbo.
Mm.
Som, det är ju också det är en sorts parodi som är,
ja, finns flera karriärer. Ja, hon är ju bara en trofé liksom. Ja.
Och
Månsson har ju svårt att avgöra om hon ljuger eller inte, för han vet inte om hon ljuger eller om hon bara är så dum i huvudet. Exakt. Jag tror att han säger att hon är indolent.
Ja, just det. Men vi får ju veta såklart hur Charlotte Palmgrens bröstvårta ser ut, eftersom hon Månsson spionerar lite på henne först, och då är hon ju naken där och håller på och
solbadar med en av de anställda.
Just det, som hon har en affär med, Mats Linder.
Exakt. Som i filmen från 94 spelas av
Anders Ekborg.
Precis. Mm. Han är perfekt i den rollen också.
Mm, ja, verkligen. Och då får man veta att Månsson blir inte tänd på henne. Fast man ska liksom förstå att det är ju den enda funktionen att Charlotte Palmgren fyller är ju då så att säga att hon ska kunna ägga upp män. Men en arbetargrabb som Månsson, han blir inte tänd på henne. Han tycker hon ser ut som en skyltdocka minsann.
Det är ingen riktig kvinna. Är det Skacke som frågar, så här, var hon snygg eller något sånt? Han säger nej.
Just det, för Skacke han vill gärna veta hur hon såg ut sådär. Ja.
Och när de är där hemma hos änkan så får Månsson sitta i en fåtölj. Det är en stor och svår sutten fåtölj, precis som hos änkan Assarsson i just två böcker tillbaka, som Månsson sätts i och sen inte kommer upp i princip.
Men det är väl så här överklassiska grejer liksom.
Grej om så här sörjande änkor dricker sherry till frukost. frukost och har obegripliga förtöljer.
Ja, det kommer ju, när vi pratar om Gunvald så kan vi ju prata om den här jävla silverstrutsen.
Ja, det måste jag också bara säga innan vi glömmer det. Silverstruts heter den i boken. Och så heter den Silver, eller i filmen.
Silver, just det, det är ju våran jingle som den heter.
Ja. Och sen heter det silvertupp. Jag förstår inte varför just den grejen ändrades.
Jag tycker det känns som att det ser ännu dummare ut med en silverstruts.
Mm. Eller var struts mer inne på tidigt 90-tal? Att tupp kändes lite bonnigt.
Vi kanske kommer till Gunvald nu då? Eller?
För att... Ja, det man kan säga mer om Månsson är väl att han ger väl kanske inte direkt uttryck för någon uttalad politisk analys eller så, men han gillar ju inte överklassen.
Nej,
han är ju verkligen, han håller på arbetarna fortfarande. Han kommer från arbetarklassen och han gillar inte de här överklassfigurerna som de undersöker i den här boken.
Nej, han föraktar ju Charlotte Palmgren och han föraktar även den här Mats Linder då, som han förhör. Och han provocerar ju honom lite genom att bland annat väsa kommentaren. Han pressar ju Linder att erkänna att han har en affär med Charlotte Palmgren, vilket inte är speciellt relevant för utredningen. Men sen när han erkänner det då, den här Linder, det är då han säger, ja, är hon bra att ligga med? Eller? Alltså han muckar lite gräl där. Ett citat som vi också har med i våran jingle.
Ja, nästan hela våran jingle kommer faktiskt från filmatiseringen.
Ja, den
har väldigt många one-liners.
Men ska vi gå in på Gunvald då?
Ja.
Vi får ju veta mer om Gunvalds bakgrund i den här boken. För att direktör Broberg är granne med Gunvalds lilla syster.
Just det. Mm. På Tjädervägen.
På Lidingö. Mm. Jo, jag tackar. Så först sticker Kolberg ut till Lidingö för att prata om Brobergs grannar. Då vill inte hon prata med någon polis. Och sen när Gunvald får höra att det var Tjädervägen och någon snorkig tjej, då fattar han att det är hans syrra. Mm. Så då sticker han ut.
Och tar han frivilligt. Han vill ju inte ha någonting med det här att göra, men han hör Tjädervägen, då vill han direkt frivillig, för han vill åka ut och trakassera sin syster.
Ja, precis. Men det är
också... Som man inte har träffat på 10 år.
Precis. Kolberg är ju där och träffar henne först, och då vet ju inte han att det är Gunvalds syster. Då säger han, tänker han bara att hon påminner om någon. Man kan liksom inte placera det riktigt sådär. Hon är väldigt snorkig.
Ja.
Och en riktig jävla sopa alltså.
Ja, hon är ju en sån där, också det här med överklassen, att hon är någon sorts hemmafru som bara går hemma hela dagen och spionerar på grannarna. Hon vet precis vad som händer och vem man ska umgås med och inte umgås med.
För hennes man Hugold är på staben.
Just det. Han har ett väldigt viktigt jobb.
Ja, men också,
och också ett rimligt namn, Hugold.
Ja. Känner många med det här namnet.
Men det är ju lite så att Gunvald, Kolberg här, han måste ta hjälp av Gunvald. Kolberg får ju liksom i uppdrag att utreda de som befinner sig i Stockholm av Martin då. Och han har liksom inte nog med folk och måste ta hjälp av Gunvald. Gunvald hatar ju Kolberg och är liksom sur och tvär och vägrar i princip befatta sig med det här. Tills han då, dels får han veta att han kan trakassera sin syster och dels får han liksom veta att ja, men det här, den här Hampus vad heter han?
Broberg.
Han är ju en riktig överklasstyp. Och där tänds ju Gunvalds intresse. Ja. Alltså för här förstår han att nu har jag chansen att sätta dit någon jävla kapitalist. Ja. Liksom. Och så då blir Gunvald faktiskt... Kolberg blir ju riktigt förvånad över hur liksom samarbetsvillig Gunvald är helt plötsligt.
Men här också, när han är hemma hos sin syrra så har syrran en väninna där. Sonja Lindberg tror han heter, som är tandläkare. Och en praktik på Stureplan.
Mm.
Som han blir lite intresserad av.
Ja, det är lite
han är inte så sexnegativ nu. Och tänker, ska jag bjuda ut henne? Så bara, nej, det kan vänta.
Och om det är som att han har fortfarande kvar någon liten... cell där inne. Han kommer ju en överklassbakgrund. Ja. Liksom att han ändå finner henne lite så här tilldragande.
Mm. Fast jag kan tänka mig att det också har att göra med att hans syrra säger så att det har inte gått så bra för henne.
Hon är ogift.
Hon är ogift och hon har behövt jobba själv. Liksom. Ja. Hon har i alla fall ett hederligt yrke. Hon är tandläkare. Så jag kan tänka mig att Gunvald...
Han har lite respekt för det kanske.
Han har nog lite respekt för någon som kommer från precis som han, någon som kommer från överklassen men har liksom behövt skaffa sig ett riktigt jobb och så.
Mm.
Det är också...
Han säger också så här... Du är nyfiken som en hummer, lilla. Du har alltid varit. Och jag har liksom aldrig innan...
Men det finns ett sånt uttryck.
Nej, det är inte ett uttryck jag har hört.
Nej, det är inte. Nej. Men jag kanske bara har fått det härifrån.
Ja, eftersom man såg filmen så tidigt. Men jag har liksom aldrig hört någon annan kontext än i Sjöwall Wahlöö. Att någon är nyfiken som en hummer.
Nej, det får vi forska mer i. Jag ska säga att Stockholm då beskrivs som ett jävla rövarnäste. Och det är ju två delar av Stockholm vi får se. Det ena är ju den här slummen som vi pratade om och förfallet. Det andra är ju den här överklassmiljön som är så dekadent, liksom motbjudande.
Mm.
Just det här med att Gunvas syster går där och har en ful jävla silvertupp och en man som heter Hugold. Och i huset bredvid så liksom bor en korrupt potentat som... Hon har faktiskt gjort ett ganska bra arbete då i sin roll som spionerande hemmafru. Hon har ju spionerat konstant på Broberg. Hon har ju sett att han har eldat i kaminen. Vilket är konstigt eftersom det är mitt i sommaren och det är en värmebölja i Stockholm.
Nu är det värmebölja här också. Ja, och jag ska iväg och elda om ett par timmar. Ja. Så.
Så att vi antar att Frida ska liksom bränna lite viktiga aktier och sånt. Yes. Som inte får falla i myndigheternas händer.
Lillan då, Gunvalds syster. Som visst kallades väl Martins dotter också för Lillan?
Precis.
Ja. Men,
av Inga.
Precis. Lillan, hon säger ju att du måste förstå, Gunvald, att de här människorna, alltså Hampus Broberg och hans familj, de... Det är ju nyrika.
Just det, med uppkomlingar.
De har pengar, men de har liksom inte maneren. De kan köpa sig in, men de är inte folk som oss. Liksom.
Det som Jan Guillou kallar brackor.
Ja, precis. Det är också så att Lillan, hon pratar ju här om liksom varför familjen har brutit med Gunvald och så. Och de verkar ju, intressant nog, ungefär lika upprörda över att han är kommunist som över att han är polis. Vilket ju är... kan man ju tänka sig att man skulle bryta med en släkting som blev polis liksom. Det är väl fullt rimligt. Men här handlar det väl mer om att han har liksom tagit ett jobb. Han är en vanlig jobbare.
Ja, men jag tror att det har att göra med... Ja, just och det finns ändå... I de kretsarna är det nog väldigt skamligt att vara polis. Sen så reagerar ju hon på att han inte har kommit speciellt högt inom polisen. Han är inte ens kommissarie eller vad hon säger. Så det är väl det hon reagerar på. Också. Men är det inte så... Nu baserar jag det här på, jag har sett någon TV3-dokumentär om Bratz. Men att man är i de allra högsta sån här kretsarna, så man pratar aldrig med journalister, man pratar aldrig med poliser.
Ja, ja.
Alltså just i någon sorts absolut högsta skikt liksom. Så finns någon sorts omerta där också.
Ja, de är ju skurkar allesammans liksom. Så att,
ja.
Men Gunvald, han blir väldigt engagerad i det här fallet. Och att få tag på den här Hampus Broberg då. För att Broberg, det är ju den de hittar honom överhuvudtaget inte. Och de hittar inte heller hans så kallade resesekreterare.
De vet ju inte ens vad det är.
Nej. Det är alltså en hora, så att säga.
Vilket vi får reda på av Kollbergs fru.
Ja, varför har hon sån jävla stenkoll på?
Kollberg har någon anledning att fråga sin fru. Vad är
har inte hon varit så här socionom eller något sånt?
Är hon på spanska kurser?
Nej. Jag vet bara att hon har löftesrikt bredd med
ljuska. Är det inte så att hon faktiskt har varit någon sorts chefsekreterare?
Ja, eller något sånt? Det har hon varit, ja.
Det är nog därför hon har koll på de här kretsarna. Och det är därför hon kan en massa olika språk också. För att hon kan liksom översätta mellan affärsbrev och sånt.
Okay, ja.
Men vad skulle jag säga? Jo, Gunvald, han börjar ju bevaka Hampus Brobergs kontor. Han får ju med sig den här poliskonstapeln
Zackrisson,
som vi mötte i brandbilen som försvann. Zackrisson är ju en olycka från början till slut. Gunvald har sagt åt honom att klä sig civilt, och då har han i princip tagit av sig mössan och polisjackan och kommer dit i liksom byxor med revär och en bläser med pistolen fullt synlig under liksom. Och så. Men de ska gilla en fälla, så att Gunvald ska liksom stå inne i trapphuset en bit ovanför dörren till Brobergs kontor, och Zackrisson ska stå på gatan utanför. Problemet är ju att när Broberg kommer dit och Gunvald ska gripa honom, så dyker det upp en lite småberusad vaktmästare i det här huset och börjar liksom antasta Gunvald, fråga Gunvald vad fan han står där och smyger för. Och Gunvald vågar inte slå ner honom, för att han inser att om han slår ner honom så kommer han att fara ut för trappan och bryta nacken. Så Broberg hinner springa ner för trapporna, för han hör ju att det liksom är tumult och någon ropar om polis och grejer. Zackrisson ska ställa sig i dörren till trapphuset och dra sin pistol. Broberg börjar skjuta med en startrevolver, och Zackrisson kastar sig på marken och börjar skjuta vilt omkring sig på allting utom, alltså det här är en oerhörd slapstick-scen. Han lyckas bland annat skjuta rakt igenom skon, Gunvalds skon.
Ja, Gunvalds fina italienska skon.
Inte så att det träffar foten, utan så att det förstör klacken. Och det här är ju genomgående i böckerna, att Gunvald har väldigt fina kläder på sig och att de går sönder. Hans fina kostym går ju också sönder för att den här vaktmästaren sliter tag när han ska springa ner och så. Och det pågår någon sorts oerhörd slapstick-scen här tills Gunvald ryter eldupphör och kliver fram till Broberg och klappar till honom så pass att han bryter käken
och slår ut ett antal tänder.
Ja, precis.
Här ställer ju Gunvald till lite problem för utredningen eftersom Broberg inte kan svara på frågor på ganska länge eftersom Gunvald har slagit sönder käften på honom.
Ja, men och vilket sen får efterräkningar, får man säga, för när Beck sen sitter och sammanfattar allt sammans så tänker han att Broberg kommer frikännas. Mm. Från allting, för att han försöker ju smuggla valuta ut i landet, ja, eller några aktier ut i landet. Det är precis det han försöker göra. Han har inget mordet att göra.
Det som har hänt är ju att han har förskingrat, ja, pengar helt enkelt.
Och Helena Hansson då, den här resesekreteraren, hon, det är ju Åsa Torell som tar hand om henne. Både förhören och sen tar med henne ner till Malmö. Och det hon gör är väl mest pekar ut klienter, tjallar lite om olika bordeller i stan och sådär. Men det är ju ingenting som har med mordet att göra. Dessutom har väl Helena Hansson fått lite betalt.
Förutsåg Per och Maj bordellhärvan som kom 76.
Ja, fast
den här ringen, då antar jag att det var minst en justitieminister som ingick i Helena Hanssons kundkrets.
Ja, säkert.
Eftersom hon är
såhär, ett lyxfnask.
Ja, verkligen. Ja.
Men jag tror att det här var någonting som förekom och som diskuterades i samhällsdebatten. Liksom, ja. Det här med bordellhärvor och så redan innan. Geijer-affären briserade liksom.
Jo, nej, men de är ju någonting på spåret där i alla fall. Liksom. En företeelse som de har sett och som de inte tycker om. Nej. För du tycker.
Man kan ju problematisera hur de behandlar den här Helena Hansson och så, för att de har ju inte direkt några sympatier för henne, utan prostitution är ju ett brott och hon är en brottsling liksom, och ska sys in, och Åsa Torell är ganska hård mot henne. Och så.
Ja, det är. Dessutom sysslar hon ju med alltså Helena Hansson ska ju också smuggla lite värdepapper, ja, och hon får väl betalt för att hjälpa till med det. Men Beck tänker ju då att ja, det enda som händer här är att som sagt Helena Hansson kommer peka ut lite bordeller, och den här Brobergs advokat kommer se till att Broberg blir frikänd, och däremot kommer Gunvald och Zachrisson bli prickade för den här insatsen. Ja. Och Beck känner väl lite att det förtjänar dem också, för att det var så jävla liksom klumpig och impulsdriven insats från början.
Ja, och det är ju lite, Gunvald här drivs ju bara till viss del utav polisiär hänsyn och ganska mycket av att han hatar den här överklassgrabben.
Det är exakt som liksom i den skratten polisen när han sätter dit Nassarsson. Ja. Det är liksom exakt samma.
Men här verkar ju Gunvald gillar ju också att tänka att jag tror inte han har några illusioner heller om att de ska kunna sätta dit Broberg för någonting. Men han fick i alla fall slå av käken på honom. Så man får ta vad man får.
Kollberg. Precis. I den här boken så är det ju Kollberg som mycket gnäller om utvecklingen i stan.
Ja.
Och hur han saknar det gamla Stockholm. Eftersom Martin är i Malmö och inte kan gnälla lika mycket.
Nej, exakt.
Så att det är han som orerar om stadsplanerarnas jävlighet ganska mycket. Och jag är så trött på det. Det är så jävla
det är lite tjatigt att det känns som utrymmet för att just berätta hur jävla vidrigt Stockholm är och de här jävla stadsplanerarna. Det liksom växer lite för varje bok. Ja. Jag tror nu har jag ju för sig av misstag råkat låna boken för synskadan. Så att jag har väldigt, väldigt stor text och sådär. Men jag tror att här var i alla fall två sidor som bara var en genomgång av exakt hur vidrigt Stockholm är.
Mm.
Och sen står det typ till slut, tänkte Kollberg.
Ja, exakt.
Tre tjoktext.
Men nu har de ju ändå flyttat till Malmö, Per och Maj.
Mm.
Men de kan ändå inte hejda sig från att beskriva hur jävla vidrigt.
Tänkte ni på att boken börjar med att solen går ner över Ven?
Exakt, jag skrev upp det. Och Ven återkom också sen när Beck och Månsson åker över sundet. Beck spanar
efter Backafall.
Ja, exakt. Så man undrar om Maj redan då var lite sugen på att flytta till Ven, men att det tog, vad kan det vara, 47 år innan hon gjorde slag i saken.
Ja, för de bodde ju aldrig där tillsammans.
Nej, hon flyttade ju dit nu för typ 4 år sedan.
Ja, det var så kort tid sedan. Jo, jag har ju varit utanför hennes brevlåda. Så
och nu ska jag berätta en annan grej. Min kompis såg den här dokumentären på SVT som gick i våras. Den jag utgår från att alla har sett.
Den finns på SVT Play fortfarande, tror jag.
Ja, jag tror det. Den heter väl Roman med brott, tror jag bara.
Och där har vi också snott lite citat i gingen.
Ja, precis. Och min kompis blev så peppad på gullig Maj är och skickade ett brev.
Oj!
Ja, till henne på Ven. Där hon skrev om hur mycket hon tycker om böckerna och att hon läser dem förstås på mellanstadiet och att Rönne är hennes favorit och bla bla. Fick hon ett jättegulligt svar.
Oj, vad roligt.
Ja, dock maskinskrivet, bara underskriften och sen adressen på brevet var skrivet för hand. För att hon, jag har aldrig sett den där i er handstil. Så jag är lite orolig för det. Att om vi vill träffa henne så får vi nog kanske dra upp tempot på det.
Fia, jag tror att det är andra eller tredje programmet i rad som vi måste gå in och stoppa det för att spekulera i Majs död.
Ja, men jag bara säger att vi, för det första, hon svarar på brev, vilket är positivt.
Det är jättetrevligt.
Och skicka gärna fanmail till
Ja,
jag tror hon blir glad.
Det tror jag också. Och andra säger, jag vill inte att hon ska veta att den här podden finns.
Nej.
Nej, så nämn inte det.
Nej, skriv bara hyllningar.
Ja, precis.
Det var den lilla utvikningen.
Ja, nej, men, ja, men jag förutsätter att hon skriver sina brev själv och på maskin. Jag tror inte det är som när kungen skickar brev, att det är någon annan som skriver.
Nej,
Han bara hjälpligt stavar sitt namn.
Nej, men jag kan tänka mig att om man lyssnar på sommarpratet och så låter hon ju lite darrig på rösten också. Ja. Och så, jag kan tänka mig. Någonting har hänt. Men hon är en äldre dam. Jag såg bilder på henne från de här deckardagarna på Gotland nu i sommar. Där verkade hon ju vara pigg och alert och med och stod i centrum, vilket jag blev väldigt glad över, för att hon, om man tittar på den här dokumentären så förstår man ju att hon ganska länge var lite bortglömd liksom. Ja, men idag verkar ju faktiskt få de hyllningar även internationellt som hon verkligen förtjänar. Kolberg är inte med så jättemycket i den här boken.
Nej, det är jättepositivt med den här boken.
Han klagar på Stockholm, han klagar på kårandan som ju, det kommer ju accelerera. Han tänker lite på Åsa som han uppskattar både som kvinna och för hennes klara intellekt. Och han tycker hon har fin bredd mellan ljumskarna.
Ja, det är också Kolberg som har arrangerat. Han har ju sagt till Åsa Torell att boka in sig på Savoy, och efter att Beck har legat med Åsa så frågar han varför hon bodde där, och då säger hon att det var Kolberg, och då tänker Martin liksom, aha, Kolberg, din gamla räv.
Det finns verkligen inget perversare än sån här, den typen av så här matchmaker.
Ja, men också hoppas när det är två så här 50-åriga män som bara, hur ska vi snärja den här 27-åriga tjejen som skulle ligga med en farbror?
Precis, den här gamla gubben som bara, om jag gör så här, då kanske den här unga tjejen ligger med min gubbkompis.
Ja, det är
säkert. Alltså, jag
brukar försvara Kolberg, men ja, han får skärpa sig.
Men jag uppskattar verkligen att Kolberg negativt aktiviteten i den här podden ökar för varje, alltså jag har ju alltid hatat honom, jag är ju pålitlig på så vis, men att ni också, att vänsterkillar börjar inse att han kanske inte är så jävla intellektuell och härlig.
Nej, men det känns som att nu tänker man på det varje gång på bok man läser också. Tänk på vad Frida sa. Tänk på vad Frida sa, han är en sexpositiv sensualist.
Ska inte uppmuntras.
Ja, men det är ju såhär, Kolberg inte med så jättemycket, han hjälper till att jaga Helena Hansson och sådär, men sen har vi ju nästa Åke Malm då, polischefen som vi har pratat lite om.
Ja, vi kan nog säga.
Han ringer till Martin ett par gånger och liksom tjatar på honom att han ska jobba på. Men han har ju ingenting att bidra med själv. Ja, liksom.
Och sen så har vi ju då Åsa, har vi också snackat om en del. Men hon är ju med på fältet nu som polis på Sedlighetsroten. Hon är ju med och arbetar på det här fallet och även om det handlar mer om att hon sätter
det här är väl kanske den gången en kvinna får vara med som mest i liksom utredningsarbetet.
Hon visar sig ju väldigt duktig på det, för hon snärjer ju Helena Hansson också och sen sätter dit henne.
Och Helena Hansson säger ju, hur fan kan en tjej bli snut? Ja. Och då tänker Åsa, hur fan kan en tjej bli hora? Men hon säger inget.
Nej, precis. Ja.
Men ska vi prata lite om Bertil Svensson bara? Mm. Alltså gärningsmannen. Han jobbade alltså på ett av Palmgrens bolag. Han jobbade på två tekniskt sätt. Han bytte bolag. Mm-hmm. Men jobbade åt Palmgren i ungefär 12 år.
Mm.
Blir sedan friställd, som det heter. Och det var i september 67. Och sen började knorra, så att säga. Han började dricka. Så de får problem med nykterhetsnämnden. Och sen barnavårdsnämnden. För att det är ju den här draken som anmäler att de typ misshandla barnen. Så är det fram och tillbaka så ungefär ett år. Fram till september 68. Då de blir bräkta. Mm. Liksom. Och i januari 69 så är skilsmässan ett faktum.
Mm.
Och Bertil flyttar till Malmö. Han får ett jobb på Kockums. Och sen i juli så skjuter han Palmgren, som är orsaken och grunden till all hans olycka.
Mm.
Till att hans familj har splittrats, till att han måste flytta för att han inte har något jobb.
Mm.
Hela hans liv är förstört på grund av sånt som Palmgren.
Mm. Han får ta ett mycket sämre jobb också. Han har ju på något sätt jobbat sig upp i Palmgrens företag. Han har liksom ingen formell utbildning, men han har lyckats få någon ganska bra kontoristplats där till slut. Men när han blir arbetslös så har han liksom ingenting att falla tillbaks på. För att hans fru säger ju att alla jobb han har sökt liksom, på liknande nivå som hans tidigare, det har någon välutbildad fått istället. Mm.
Ja.
Och jag tycker ju om när brottsoffer är osympatiska. Och det är ju väldigt tydligt med Viktor Palmgren. Det är ingen som gillar honom och det är ingen som kommer sakna honom.
Nej, det märks ju hans överklasskompisar. Bara... Det är ingen som sörjer honom. Så att säga. Inte hans, verkligen inte hans troféfru heller.
Nej, hon är ju bara glad. Hon har ju fått massa pengar nu. Ja. Och slipper ligga med den här äckliga gubben. Ja. Liksom.
Fast det gillar han att se en unga tjej i de här böckerna. Så det är ju...
Ja. Oklart.
Nej, men så det är ju också... Alltså, Palmgren är ju bara ett vidrigt kapitalistsvin.
Ja, verkligen. Ja, ingen av... Inte ens poliserna som utreder det här verkar ju liksom känna att det var... riktigt fel att han blev skjuten liksom.
Nej, det är ju bara Malm som är orolig just för att det här ska få politiska konsekvenser och att hans sociokompisar ska liksom få det svettigare.
Det mesta de tänker är väl att det har inte förändrat någonting i grunden liksom. Det är den här individuella terrorismen som inte kan leda till någon politisk förändring liksom.
Nej, han säger ju det, Beck, att nu kommer portugiserna göra affär med Mats Linder istället.
Ja.
Vilket är ju sant.
Mm.
Ja, nej, men det är väl, ska vi snacka lite om det här, vår stående punkt.
Ja, det politiska.
Mm.
Och den här är ju väldigt, ja, det finns ju som jag har sagt en väldigt tydlig klassaspekt i den här.
Ja.
Liksom. Det är en proletär som mördar sin utsugare liksom. Och som också är den här dubbla utsugaren, han är alltså både arbetsköpare och också hyresvärd.
Ja, han benämns ju rakt ut utsugare av Martin Beck, som ju inte brukar svänga sig med den typen av begrepp.
Nej, men precis.
I förra menar jag, när det här med Assarsson, då är det ju Gunvald som står för den förklaringen. Som säger att jag tycker synd om många, alla de vi griper, men såna här utsugande svin, de ska inget ha. Och här är det ju brottsoffret då som alla känner ungefär samma sak för. Det sista Beck tänker någonstans är väl att jag hoppas att Bertil Svensson får en lindrig dom.
Ja.
Så lindrig som möjligt, han hoppas.
Det är lite, det är väl Skacke som inte riktigt liksom, Skacke förstår inte riktigt.
Men det är så jävla typiskt Skacke.
Ja, men han är så naiv.
Det här mest basala.
Ja.
Att, alltså, jag tycker också var bra att Palmgren blev mördad. Liksom.
Ja, jag leker ju att jag skjuter Palmgren varje dag när jag passerar Savoy.
Precis. Nej, men så, alltså, som marxist-leninist så är jag emot den här individuella terrorn. Men det är ju svårt att sörja likvideringen av en utsugare. Liksom.
Mm. Jag tycker den... Det är väldigt liksom, vad ska man säga, som en allegori. Liksom.
Mm.
Så kan det gå.
Det är ju lite av en fantasi också. Liksom, ja. Som ju kommer komma igen i terroristerna lite grann också på lite högre nivå. Men
jag längtar så mycket efter terroristerna. Ja. Jag tycker det ska bli jättehärligt.
Men man kan ju tänka att Maj och Per har fantiserat lite när de har kanske gått förbi Savoys fönster och sett någon sån direktör stå och tjabbla att vad skulle hända om jag hade en pistol i handen nu och bara klev in här.
Ja.
Vilket är intressant för att det här är på, den här boken är nog på många sätt och vis en bok där författarna mer fantiserar om vad skulle hända om jag var brottslingen snarare än vad skulle hända om jag var den här väldigt skickliga polisen som ska utreda det här fallet. Liksom.
Mm. Nej, men ska vi wrap it up med lite allmänt då? Vad tycker ni om boken?
Jag tycker den är jättebra. Jag tycker nog att det är den bästa boken. Eller det är i alla fall den som ligger mig närmst skulle jag säga.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt härligt också nu som sagt eftersom jag bor i Skåne och jobbar i Malmö också. Att man får se en hel del av den stan och sådär. Man kan...
Jag sa i förra avsnittet att jag tyckte den var topp 3.
Mm.
Eller kanske inte var förra. Men nej, den är på topp 4 faktiskt.
Jag sätter den också på topp 4. Jag skulle nog säga att den skrattande polisen, brandbilen som försvann och den vedervärdiga mannen från Säffle hamnar över den och att den här hamnar under dem.
Och jag tror den vedervärdiga är min etta nu.
Ja.
Den skrattande 2, brandbilen 3. Polis 4.
Ja, precis. Jag tror
ni märker att jag slängde mig med lite förkortningar. För jag orkar inte säga hela.
Jag tror att jag i avsnittet om den skrattande polisen sa att den och den vedervärdiga är de bästa. Men nu tror jag faktiskt, nu har jag lyssnat på den vedervärdiga mannen från Säffle några gånger till. Och nu tror jag faktiskt att den är den absolut bästa.
Och det är den vi ska prata om i nästa avsnitt.
Det ska
vi. Ska vi tacka för idag då?
Ja.
Dricka en till Gripenberger kanske?
Det hinner vi nog.
Lite påmack.
Ja, och just det, vi kanske borde tacka researchgruppen för det är deras mick vi använder. Från en extremvänster till en annan extremvänster.
Mm. Tack så mycket.